Det här är Fredrik Hillar, skapare till Samkött och Zon 261 och ni lyssnar på Filip och Patricks podcast.
Det är alltså som så här att jag ska inte vara, jag är på Facebook här nu. Det är fullkomligt.
Har ni någonting med podden nu?
Nej.
Nej, okej, jag undrar om det fanns någon, ska jag ha ett ämne här liksom.
Men jag pratar gärna om Kuddmannen lite grann faktiskt. Oh. Jag kände att det skulle kunna vara kul för det är en film jag tycker om. Men gjorde inte
jag
det.
Jag älskar Kuddmannen. Nej.
Nej. Men
jag trodde vi hade vetat om Kuddmannen då.
Nej, det gjorde vi nog inte. Nåväl, vi träffades i alla fall för några veckor sedan måste det vara, va?
Ja.
Ja, du får kontrollera mig för du vet hur dålig tidsperspektiv.
Ja, men jag känner att jag har tappat mitt eget lite också. Okay, så det är ingen bra kombo där.
Ingen har någon aning och det spelar egentligen ingen roll heller. Men, och hade en läsning.
Ja.
Tillsammans du, jag, Kalle Hjelm och en regissör som heter Emil Jonsson.
Ja.
Glömde jag någon nu? Nej, det var bara
vi. Vi var bara vi fyra.
Just det. Mm. Och då läste vi en pjäs som heter Kuddmannen.
Man vill ju berätta lite.
Av en irländsk dramatiker.
Jag tror han heter Michael McDonough.
Martin, tror jag.
Martin McDonough heter han. McDonough.
McDonough.
Donough.
The Pillow Man.
Pillow Man.
Ja, det låter som en barnpjäs.
Och det är ju...
Och det är det för långt ifrån. Verkligen. Det är, alltså, väl... det är en av de mest grafiska pjäser jag har läst i mitt liv.
Ja, jag tror förmodligen det är den. Ja. För mig, den mest.
Men den var banne mig också en av de bästa, tror jag.
Ja.
Alltså det, jag tyckte det var, jag var helt hänförd. Alltså.
Tagen.
Ja, men det var
jag verkligen också.
Bitvis, alltså jag kämpade ju mot tårarna bitvis när jag satt där och läste.
Jag tycker den var stark som fan alltså.
Det är en fantastisk pjäs.
Bara på en genomläsning också. Ja. Det känns som att oftast, jag berörs sällan av en genomläsning. Liksom. Ja. Och jag känner inte att jag kom så jävla långt i berörandet nu heller. Men för att vara en genomläsning så var det ju fruktansvärt starkt.
Mm.
Ändå. Liksom.
Jag tyckte det var helt underbar. Jag blev helt drabbad alltså.
Ja. Ja, fantastiskt. Vill du berätta lite mer om den?
Ja, visst.
Och vilket sammanhang vi läste kanske vi ska förklara också.
I vilket sammanhang vi läste?
Ja.
Vi satt på Folkets scen på Söder. Ja, nej, men vi ska ju
eventuellt
jobba med
genom,
ja, exakt. För att undersöka om det är ett material vi vill arbeta med framöver.
Ja.
Och det vill jag. Men däremot så vet vi inte hur det är med rättigheter. Och
nej, det kan vara svårt.
Att den skrevs för, det var bara några år sedan. 2000-talet är det ju i alla fall, tror jag.
Ja, men jag tror det var millennieskiftet.
Ah, okay.
Men den sattes upp på Dramaten runt 2004 och 2005.
Ja.
Det var därför vi hade också.
Ja.
Fuck, nu kan vi få bli stämda, va? För det där är inte okej. Okay.
Att vi tog Dramaten. Men det är skitsamma. Jag tycker om att vara i blåsväder.
Ja!
Som, var det inte någon kall med Kanal 5 eller något här tidigare?
Ja, exakt. Exakt. Och reklamer har vi också
tagit. Jag gillar det.
Ja.
Jag gillar det. Det ska vara lite farligt.
Ja. Någon får höra av sig. Hörrni grabbar, ni måste klippa det här. Det här kommer inte hålla.
Ja. Jag vill hamna där.
Det är kul.
Jag vill det. Jag vill att någon ska ge mig bastning.
Ja, det var ju vi berättade för mycket detaljerat om något projekt i Kanal 5 som en vän var med i för ganska många avsnitt.
Det var Jonas, va?
Det var Jonas, just det, som också har varit med i podden, ja.
Mm.
Vi hade tydligen berättat lite för mycket kring det här projektet. Det var mer så, det här har hänt och projektet var, och så berättade vi för mycket detaljerat.
Och då hörde han ju av sig.
Och direkt när vi hade släppt så lyssnade han på avsnittet och hörde av sig samma dag som vi släppte. Och bara, det här går inte, ni måste klippa bort det här, ni får inte, det här kan ni liksom inte.
Nej.
Och vi hade ju inte kanske tänkt så mycket på det då.
Nej.
Och då blev det var
lite förhastat
här. Ja, och det var samtal mellan varann och oss och han och allting. Det var roligt.
Det var härligt, tycker jag. Lite härligt.
Det kändes som att man var viktig.
Liksom. Exakt, det är just det
som materialet vi handlar.
Vi sitter på kunskap här, som inte får komma ut till allmänheten. Det är liksom, vi vet någonting mer. Vi är verkligen alltså lite eleverade.
Ja, det är så nära sån här CIA... Espionage. Det är det. Vi får inte lämna ut information som vi besitter.
Om något himla underhållningsprogram på Kanal 5 som ingen ser.
Närmare kommer vi ju inte. Espionage. Nej. Och liksom landsförräderi än det där. Kanalförräderi.
Det är spännande att leva det i det där en liten stund i alla fall.
Ja, det var väldigt roligt. Och sen, Patrik, vi måste göra så. Ja, jag sitter i Malmö. Det var galet. Och så Jonas någonstans skitstressad. Svettig som fan.
Riktigt ängslig man.
Ja, verkligen. Och jag minns att jag satt på Donken då, du var väl inte med. Jag fick ju ringa dig och bara, vad
det? Ja,
och
så var det, det är krig nu. Snart, ja, exakt. Det är snart krig och vi är upphovsmännen.
Putin till... knackar på.
Ja, exakt. Ryssen är här.
Ja, och det är på grund av oss. Ja. Men vi kan rädda det här genom att klippa bort det här vi sa om kanal 5.
Exakt. Men det är otacksamt. För ingen kommer någonsin veta att vi är hjältar.
Nej, fast nu vet de ju det. Det är det som är så bra.
Ja, vad härligt.
Det är skönt.
Nu kan vi upphöja oss själva. Ska vi... för en liten skitgrej.
Exakt.
Det betyder ingenting för någon.
Exakt. Ska vi kanske berätta mer om Kuddmannen, tänkte jag.
Ja, Martin McDonagh. Oh, mm. you
Vars pjäser bland annat har satts upp på Broadway. Tydligen, fick jag veta då.
Han är lågprisad.
Verkar vara riktigt bra. Han har fått
väldigt mycket priser för den här i alla fall. Bild om det.
Ja.
Men i alla fall, den handlar ju om... I mitt huvud när vi läste den så såg jag alltid, hela tiden framför mig någon form av så här... dystopiskt framtidssamhälle.
Mm. Mm, verkligen.
Kontrollsamhälle. Har du sett Brazil? Jag kanske frågat det förut.
Nej, men det har jag inte. Men du har frågat.
Det var lite den miljön.
Totalitärisk, det är ju.
Exakt.
I alla fall.
Exakt.
Det framgår ju i texten att det är. Ja. Och det känns ju som att det är framtiden någonstans. Eller, eller en dystopi bara. Nutid fast dystopi.
Exakt. Jag tänkte även på George Orwells 1984.
Ja. Storbror ser dig. 1984
eller 85. Ja, nåväl.
Dåligt.
Ja, väldigt dåligt.
Det där skulle jag...
det kan vi få...
Vi klipper det.
Smitt för.
Okej, nej.
Det framstår som ointelligenta.
Nej. Vi klipper bort kanal 5, nu kan vi klippa det här också. Det är helt okej.
Okay. Men i alla fall, och den utspelas i ett förhörsrum då, i vad jag då antar är någon form av totalitär, liksom, i mitt huvud i alla fall, framtids...
Exakt, och det är liksom inte heller tydligt vilket land.
Nej, det är ospecifikt.
Namnen påminner om vissa, men å andra sidan inte alls.
Huvud, eller han som jag läste, Katurian, han. Det är väldigt svårt att förstå vad det kommer från, från man härkomst.
Hans namn kändes lite som att det kom från typ
Narnia.
Narnia, exakt. Katurian. Prins Katurian.
Ja, exakt. Från Narnia.
Samtidigt som det var någon som hade något så här öststatsliknande namn. Jag kommer inte ihåg vad man heter nu, men det var något itch.
Ja, exakt. Exakt.
Tropopitch.
Ja, något sånt.
Ja, så då känner man att det kanske var där det var iscensatt, men typ inte ändå.
Nej, det är i alla fall inte, framgår inte, och det tycker jag också om jättemycket. För att då blir det lite exotifierat om man liksom...
och det kände jag var lite
framtidseffekt liksom.
Känslan jag fick av det.
Att det var
namnen, man vet inte vilket land det var.
Stat, liksom.
Nej, exakt. Alla kommer lite från var som helst, det spelar ingen roll för det.
Nej.
Framtiden.
Exakt. Nåväl, men den utspelar sig ju då huvudsakligen i ett förhörsrum.
Mm.
Det är i alla fall ramberättelsen. Och den här Katurian är författare och skriver små berättelser. Och han sitter då i förhör. Satte du i halsen där?
Lite grann. Vad fan?
Ska jag banka i ryggen?
Fan! Det här är varför vi inte ska...
Nu blev Filip drabbad. Plötsligt förstod han pjäsen.
Katurian!
Ja.
Nej!
Men gud!
Shit vad jobbigt. Nu kommer vi att prata jätteknasigt. Ja. Typ
Filip sa det i halsen, så om man låter konstigt...
Vi klipper det här. Det kommer vara jättebra att klippa det här.
Mm.
På något sätt.
Till det när du är redo.
Kör, jag kommer ju låta knasigt nu.
Ramberättelsen i alla fall i det här förhörsrummet, och Katurian sitter där och blir förhörd av två stycken polismästare.
Mm.
Och han är författare och skriver berättelser, och anledningen till att han är där är för att det har skett en hel rad liksom suspekta mord i den här i det här samhället som de befinner sig i.
Precis.
Och alla mord har någon form av koppling till de här berättelserna som Katurian har skrivit.
Någon har ju härmat helt enkelt hans berättelser och gjort det så.
Hans berättelser är ju väldigt grafiska.
Ja, så det är tydligt att det är inget vanligt mord.
Nej, utan de är i princip genomförda precis som i hans berättelse. Därför är han intagen som misstänkt av liksom förklarliga skäl. Och hans bror är också där. Katurians bror.
Som också blir misstänkt såklart för att
ha något med det. Exakt. Och ja, det är ramberättelsen, och de blir torterade där för att de vill få ur information. Och sen så är det ju små passager där han berättar de här berättelserna, de här fantastiska små berättelserna. Som små utstickare liksom i den här större berättelsen.
Och det jag gillade var att det var ju tre akter som var som, i alla fall vi hann ju bara igenom två akter har jag för mig.
Ja.
Och det var som att det var två långa scener. Det var liksom en dialog. Hela akten liksom. Det var en jättelång scen kan man säga. Det hela vilket var väldigt soft. Det blev väldigt spelbart då när man hade så himla tydlig dialog mellan Katurian och de här två poliserna till exempel.
Exakt. Man får ganska långa linjer att, att spela ut.
Liksom. Exakt. Och väldigt så här dramaturgiskt soft tempo tycker jag också.
Ja, exakt. Men det är inte att det är stilla. Nej, det är exakt. Så sjukt välskriven alltså. Man är ju fångad från första ordet. Däremot var ju översättningen kass alltså.
Ja, det
alltså bitvis är det såhär.
Det var som att det var en gubbe.
Nej, men det är någon som har suttit på Google Translate.
Ja, en gubbe som inte vet vad ordet betyder. Nej. Så han bara översätter.
Det blir haveri ju liksom meningsbyggnaderna ibland.
Ja.
Men man fattar inte. Det kommer ju ändå igenom det här geniala.
Ja, liksom, och det får man väl ändra om vi sätter upp det där. Så får vi bara fixa dem. Absolut. Det var inte så många ställen egentligen.
Nej, men det var
stora hela. Ja, och det märker man ju direkt. Att det här ändrar vi bara. Det blir jätteknasigt annars.
Ja, exakt.
Man ersatte ord med så här grej.
Ja,
så den där skrivgrejen. Ja. Eller dator kan man också skriva.
Det är, liksom, det är det de syftar på.
Ja, men han som översatte så 82 vet inte vad det är för något han ska översätta riktigt.
Nej, typ.
Det var försökte ha lite cool invandrar eller liksom
Stockholmsslang. Det märks att han försöker att tillämpa ungdomstermer.
Exakt, och, så var det. Eller
någon form av jargong liksom. Så här, som han inte är bekant med överhuvudtaget. Och då blir det ju bara malplask. Liksom.
Som fan.
Ja, nåväl. Men berättelsen i sig är ju helt underbar. Och vill vi lyfta fram liksom bara så här, berättelsens kraft liksom. Han Katurian är ju så här, ja, ni kan döda mig, döda min bror, men
inte mina berättelser.
Inte mina berättelser. Bara de får leva vidare liksom. Ja, jag ser fram emot. Jag skulle verkligen vilja göra den.
Ja, det vore fantastiskt
gärna alltså. Det är så underbart när man får ta del av sån välskriven dramatik. Man
fattar plötsligt
så här, ja, det är därför jag gör det här i taget.
Exakt, verkligen.
Så man går runt och tvivlar på att jag skiter i det här, jag orkar inte mer. Och så får man ta del av det här och då känner man bara så här, aha, just det.
Så var det.
Det var ju därför jag inte vill göra någonting annat i mitt liv. Det är en underbar känsla.
Verkligen.
Mm.
Jag hade en liknande känsla apropå ingenting, apropå det. Den känslan helt enkelt. Jag vet inte om jag berättade det här i podden förra gången, men jag var ju med i en promenadteaterproduktion där vi spelade barnteater.
Just det.
Och vi satte upp Skattkammarön för 2 månader sedan, en månad sedan. Och Skattkammarön, den här Disney-filmen tror jag att det är otecknade om man säger så. Treasure Island heter det på engelska. Och den satte vi upp.
Det är väl inte en Disney-film från början va?
Jag vet inte om det är, det kanske inte är. Men den jag tänker på som är lite barnvänlig och så jag kanske är ute och cyklar nu.
Jag tror att det är någon historia som sen Disney har.
Ja, men exakt. Använt. Så är det mycket möjligt. Men jag för mig att Disney har gjort en film av den i alla fall.
Ja.
Treasure Island heter den ju då. Och Skattkammaren heter den på svenska. Och omskriven såklart och anpassad. Väldigt bra anpassad till promenadteater. Som vi satt upp då för barn. Där de fick följa med och på skattjakt och massa roliga karaktärer. Och efter en av de produktionerna så där sattes ju upp då i hyresområden, hyresrättsområden, områden. Och då när vi var klara med en produktion så gick vi helt enkelt mot tunnelbanan. Och då mötte vi ett gäng barn då som just hade sett det.
Ja.
Och de kunde liksom inte fatta vem det var som var papegojan i den här berättelsen.
Nej.
Och det var ju jag.
Ja.
Så jag sa det, jag är papegojan. Så bara, nej, du var ju mamman. Och du var den här andra, men nej. Och sen gjorde jag rösten. Och det var en killes hjärna som exploderade när jag härmade papegojrösten framför honom utan. För jag hade ju mask under föreställningen så syntes inte. Och så gjorde jag den här rösten då för honom och för dem. Och de, alltså han, en av killarna framförallt, bara, hans hjärna, man såg det i realtid hur den exploderade i hans skalle liksom. För att han var så fascinerad.
Ja.
Och då kände jag att just det här är varför jag gör det här. Att kunna lura någon så mycket. Eller göra en prestation alltså, så bra.
Alltså du gör det för att lura barn.
Ja, en lura barn. Det är därför jag gör det jag gör. Men det var sån härlig känsla att få att bara säga yes, vad jag lyckades ändå. Jag är där, jag spelar även roller utan mask. Och då är det ju tydligt vem det är. Men att kunna lura, förställa rösten så mycket. Att när jag har mask på mig så har han ingen aning om vem det är. Liksom. Och kroppsspråket och allt möjligt som gör att han är helt borta. Liksom.
Ja.
Han kan inte fatta vem det var som var papegojan. Liksom. Han stod och väntade och så var det han. Liksom.
Ja.
Han kommer väl snart, han är lite sen. Typ. Och så var det jag. Ja. Det var jävligt kul. Därför jag
kände du dig lite viktig.
Ja, jag kände mig cool liksom. Ja. Shit, jag är typ Heath Ledger nu. Jag är typ method acting. Jag är Daniel Day-Lewis just nu.
Ja,
jag är så jävla cool.
Ja. Med pondus så du satt där i på tunnelbanan där.
Exakt.
Den dagen.
Exakt, så var det. mådde jävligt bra där.
Jag förstår det. Det är ju en äventyrsnovell av Robert Louis Stevenson.
Ja, det är så det är. Mm. Skönt. Tur att man har teknologi så man kan hinna kolla upp sånt emellanåt.
Jag googlade alltså. Det var ingen kunskap jag satt på rak arm. Men jag kände igen den när jag såg det.
Precis, med Long John Silver och allt vad de heter. Så. Mm. Sjukt kul var det. Jävligt roligt var det.
Ja.
Och lura barn och...
Men det var någon gång vi spelade för typ 2 pers.
Ja, vi spelade för en pappa och hans dotter för att det regnade så ingen kom. Och det var samma dag som den här. Det var på förmiddagen så regnade det jättemycket. På eftermiddagen så blev det mycket bättre väder. Så då kom det liksom 15 ungar och föräldrar. Liksom. Ja. Men på förmiddagen så regnade det så då kom det en pappa och en dotter. Liksom.
Ja.
Och då körde vi hela föreställningen för dem. 2. Mm. Vilket också var jävligt roligt. Ja. Spännande och kul. Ja. Och de fick väl kanske förmodligen så här en livs... Liksom, jag vet inte, erfarenhet.
Ja.
Teater för mig. Alla 5 skådespelare här för mig. Ja. Det är fler skådespelare än publik.
Underhållning, ja. Jag känns som en monark bara.
Precis, och vi hade ju fått betalt, det var ju ett företagsgig. Så att vi fick ju betalt ändå, som om det kom 3000. Vi hade fått lika mycket betalt ändå, liksom. Vilket var nice.
Var det 3000 på en föreställning?
Det var nästan, men inte riktigt så många på en föreställning.
Ja, det var 15 eller?
Ja, det kom några fler på sista föreställningen. Sista dagen. Alltså. Men det är inte så många kanske.
Nej.
Ja, så det var jävligt kul.
Ja.
Känna sig viktig.
Ja.
Det är också en anledning till att man gör det här. Som man gör.
Att man får känna sig viktig.
Mm. Känns viktig och att man betyder någonting. Och att folk tittar på en.
Exakt.
Det är viktigt att man...
Det är viktigt, man blir sedd.
Ja. Omtyckt.
Ja, det behöver du inte nödvändigtvis
vara. Jo, men för mig är det viktigt.
Ja.
Hade vi mer att säga om Kuddmannen annars? Det vore ju kul att sätta upp den alltså. Det är ju det.
Ja.
Det är dit vi vill komma.
Jag skulle älska det.
Det känns som att det enda som står i vägen nu är om vi får rättigheterna. Mm. Om det är tillräckligt billigt att få rättigheterna.
Sen hoppas vi att Jonsson, regissören, har tid också.
Han just det, det var lite så. Han har
startat en ny skola.
Ja.
Actor Studio Stockholm.
Ja.
Heter det.
Det låter coolt.
Med Joakim Nettekvist. Och... Joakim Nettekvist, alltså han som spelade Arn.
Exakt, just det.
Vad heter han?
Den andra, ja precis, han som är lärare på Kalle Flyger.
Som vi aldrig hade.
Nej, vi hade ju aldrig honom. Men han heter Jeff.
Jeffrey Glickman. Han pluggade ju tillsammans för övrigt med Philip Zimmer Hoffman.
Ja,
just det. Är coolt.
På riktig actorstudio, eller?
Jag vet inte, de gick någon utbildning.
Ja, det är rätt coolt.
Ja, det är det.
Rest in peace.
Ja, verkligen.
Får man dra in här också.
Så, jag skulle ta upp ett kort. Jag var i Småland och spelade. Jag hoppar här. Men jag var i Småland och spelade nu i veckan. I 3 dagar. Och då såg jag en sån fruktansvärd var
dubbelgångare.
Men, det var en dubbelgångare av Philip Zimmer Hoffman.
Det känns som att det inte är ovanligt.
Jag såg 20 meters avstånd. Åh shit, där sitter han ju. Han lever. Han har bara flyttat till Småland. Han pallade inte längre liksom. Han har gått under jorden. Nu sitter han 20 meter bort. Det var slående. Ja. Det var skrämmande alltså.
Sjukt. Gick du fram och pratade och bara såg till att han kunde prata svenska och sådär? Att han bara...
Jag vågade inte. Starstruck. Och jag försökte, kommunicera med basisten som satt bredvid mig. Mm. Shit, ser du lika nu? Jag vet inte vem det är. Jag kunde inte få något medhåll överhuvudtaget där.
Det
var så trist för mig.
Ja, jag förstår. Vad sämst.
Ja, jag borde bara... bett om ett kort. Det hade ju varit jättekonstigt.
Ja.
Nej, men de har ju startat en skola ihop i alla fall.
Just det.
De här 3 killarna, det var det.
Ja.
Jeffrey Glickman, Joakim Nettekvist.
Philip Zimmer Hoffman.
Ja, han är ju död.
Ja. Här har jag 100 kronor.
Ja.
En lapp. 100 lapp.
Ska du trolla för mig?
Ja, precis. Jag har 100 kronor.
Men de kommer inte se.
Jag tänkte bränna hål på den här nu. Och så får du spela. Du får spela liksom fascinerat. Ja, det kommer inte ske på riktigt. Och jag kommer inte trolla på riktigt.
Nej,
de ska ju tro det.
Ja,
de lyssnar. Jag har en 100 kronor sedel här.
Ser det?
Och det här ämnet heter 100 kronor.
Mm, tydligt.
Och det, exakt. Jag tycker det var bra att säga det också. Mm. Så att man vet vad jag har skrivit upp i min mobil. Vad det här ämnet heter.
Mm.
Och det jag tänker är... Jag tänker med dig som en sorts presidentkandidat här, Patrik.
Mm.
Jag ger dig 100 kronor som du får på ett villkor. Och det är att du berättar vad du ska göra med de här 100 kronorna.
Jaha.
Så du får dem på riktigt. Jaha. Och så vill jag att du ska säga vad du ska göra med de här pengarna. Som om du var presidentkandidat. Alltså vad ska du göra med de här pengarna? Vad ska jag rösta på dig? för att bli Sveriges nästa president.
Jag ska bränna de här 100 kronorna som Gudrun Schyman gjorde.
Okej.
Okay. Det är allt.
Det är det.
Jag ska bara jobba.
Okej.
Första tanken var ju så här, soft 100 spänn, jag kan köpa något och käka.
Exakt. Och det är ju inte så kul, för då, varför ska väljarna rösta på dig då? Ja, det är ju så här, det är ju väldigt själviskt.
Ja, ja, exakt.
Du kan ju lägga dem på välgörenhet liksom. Men man kommer ju inte så långt med 100 spänn. Det är därför det är ändå rätt spännande. Det är ändå det är någonting du får som, alltså du kan ju inte säga, men jag skulle vilja lägga 2 miljarder på välfärden. Alltså så här, det är ändå 100 spänn. Du kan ge det till en tiggare, absolut. Mm. Liksom. Eller så gör du något mer fantasirikt. Liksom.
Ja.
Du måste vara kreativ nu, Patrik, för att vinna väljarna som lyssnar här på dig.
Jag kommer att välja att investera de här pengarna i någonting som ligger mig varmt om hjärtat.
Ja, bra.
För att driva någon fråga som jag inte själv kan stå bakom känns värdelöst.
Ja, bra.
Så att jag kommer att investera de här pengarna i någon form av ökat kulturbidrag.
Okej. Okay.
För att främja kulturen i vårt land.
Vad roligt.
Helt enkelt.
Okay.
Så att de här pengarna kommer gå oavkortat till konstnärer i vårt land. För att de ska kunna fortsätta med det som de jobbar med och brinner för.
Nu är jag alltså en oskön journalist som känner att det där svaret var lite för diffust.
Okay.
På vilket sätt tänker du främja kulturen?
Mm.
Tänker du gå på en pjäs kanske för de 100 spännen? Eller vad?
Ja, du menar så?
Ja.
Ja. Nej, det här kommer jag att ge som någon form av startkapital till en frigrupp faktiskt.
Okay.
Som jag tycker som, väldigt mycket om.
Som finns, hoppas
som
jag.
Som finns.
Ja, för det är viktigt. Vad heter frigruppen?
Jag vet inte, de har väl någon form av arbetsnamn.
Okay.
Som heter Teatertransformator, intressant.
Okay. Ja, just det.
Ja,
ja, var det de som bytte namn till Teater tills vidare kanske?
Så var det, Teater tills vidare, precis. De är lite, inte helt klara i sin identitet.
Nej, den är väldigt luddig, den
här gruppen. Men, liksom. För att främja det arbete som jag har fått ta del av och som jag hoppas kommer att växa framöver, så kommer jag lägga de här 100 kronorna till, ja.
Som de sen som kanske de kan lägga på rekvisita. Kan,
lägga på rekvisita, eller om de nu vill köpa mat.
Ja, eller kopiera upp manus.
Ja. Eller exakt, eller hyra lokal eller vad det nu kan vara. Liksom.
100 spänn kommer ju inte riktigt hela vägen. Men
som
det är
sagt, det är en symbolisk grundsumma som förhoppningsvis kan växa. Nu har de i alla fall en gemensam kassa i och med den här 100-lappen. Jag hoppas att den kommer att kunna frodas och bli någonting mer.
Spännande. Jag gillar svaret nu. Mer.
Ja,
jag är ingen gnällig journalist längre.
Nej, vad bra.
Ja, soft.
Och ni som inte gillar kultur, ni får väl skita i och rösta på mig då.
Det kommer
de. Jag lägger dem här nu.
Så länge.
Ja.
Och det här, om vi går ur leken nu. Det här är rätt kul. För där kan man göra med en vän, eller kollega, eller någon annan. Där man ger varandra en 100 spänn nu, som du då lägger på teater tills vidare, till exempel. Och sen om en månad, eller en vecka, eller hur ofta man nu vill göra det här, så ger du mig 100 spänn som jag ska lägga på någonting. Liksom.
Mm.
Vilket utökar att man lägger saker på saker man egentligen vill lägga saker på.
Mm.
Gratis pengar. Vad hade jag gjort om jag fick 100 spänn nu?
Mm.
Då hade man kanske gjort något lite speciellt för de pengarna.
Precis.
Eller kanske faktiskt investerat i något som betyder något för en. Ja, men då vill jag ge det till Barncancerfonden, eller då vill jag ge de här pengarna till jag vill prata med någon som en politiker, en annan politiker.
Ja.
Så jag vill ta fika med honom. Och då gör man det för de 100 spänn. Då ringer man upp den här jävla politiken som man inte håller med om.
Ja.
Jag vill ta fika med Jimmy Åkesson till exempel.
Mm.
Så fixar man den fikan och så lägger man.
Bjuder liksom, du honom då?
Med de 100 spänn, ja. Mm. Det är det som i så fall kanske då skulle kunna vara tanken. Mm. Jag tycker det är en bra lek.
Jättebra.
Man borde leka det med varandra.
Den är jättebra.
Mm. Då lägger man pengar dit man faktiskt ska lite. Vad skönt att det är du som har följande ämne som kommer nu. Jag känner mig laddad faktiskt. Jag har käkat mycket protein nu och mycket kolhydrater. Och jag har käkat mat helt enkelt. Jag har käkat massor mat. För att ladda upp inför det här ämnet.
Ja, för att vara närvarande.
Ja. Månadens moralkaka. Straight through my heart.
Och nu kommer det.
Ja.
Så håll i det eller gör ingenting.
Jag sitter nog bara.
Respondera bara.
Ja.
Ja, helst. Okej, Filip. Mm. Skulle du hellre leva ditt liv här på jorden som en upphöjd människa, mm, prisad för ditt verk, mm, som du lever i, mm, och sen efter din död upptäcks det att du var en stor fraud, liksom. Mm. Det du har gjort har inte tillfört någonting egentligen. Det var bara buffel och båg, mm, alltihopa. Hela ditt livsverk är ett haveri. Men när du var här så blev du prisad för det du gjorde. Eller skulle du leva ditt liv som en utböling, förkastad från samhället och spottad på som en galning. Men sen när du då lämnar jordelivet och dör, så upptäcks det att det du har gjort här är något av det största en människa någonsin har gjort på den här planeten. Men du får aldrig ta del av äran.
Oj, shit. På sätt och vis så är ju i det här fallet då ens verk är ju det enda som man då lämna efter sig, såklart. Mm. Och det är ens enda sätt att det är ens enda i mina ögon så är det ens enda väg till ett odödligt liv.
Mm.
Till att leva vidare.
Mm.
Eftersom jag inte tror på ett efterliv.
Mm.
Så är det är det man har på det sättet. Och då är frågan då i alternativ ett, när man då dör och det förr eller senare, hur snabbt? Några år?
Ja, jag tycker det är ganska så direkt efterföljande. Ganska 2 direkt. År kanske liksom.
Ja, okay.
Så inser man att
vi säger 2 år, så inser man att det där var ju bara på låtsas. Mm. Det där är ju värdelöst liksom. Mm. Då kommer man ju antingen leva kvar som, det är en liten fråga också till dig, lever man kvar då som någon som folk typ lite avskyr, mm, blir spottad på?
Ja, ja. Alltså, ditt eller minne dör? Lever. Minnet lever kvar.
Det lever kvar.
Ja, men du kommer att för evigt vara en hycklare.
Okej, okay, okej. Okay. Det kommer vara som 2000 år som bara, ah, du är en Filip.
Exakt.
Du är en Haglundare.
Ja,
du är inte ens skämt liksom. Exakt.
Mm. Du kommer dra vanor över hela.
Precis, det kommer leva kvar lika länge som det där geniala, ja, sen lever kvar. Mm. Jag skulle lämna efter mig, jag skulle ju ha nummer 2 alltså.
Leva ett liv i misär. Utstött.
Ja.
Förkastad.
Ja.
Och sen upptäckas som ett geni när du är död.
Ja. Det skulle jag nog faktiskt. Därför att dels tänker jag mycket på de människor jag lämnar efter mig, både dig, du, vänner, familj och så vidare, som då plötsligt, som då har också levt lite halvt i misär, som då får den där misären från mig, får ju de också ta del av, såklart.
Under ditt liv, ja.
Under mitt liv,
men exakt. Du ska också veta att i hypotesen så är det alltså att du förkastade även om din familj under din livstid.
Okej, okay, okej.
Okay. Du har liksom ingen nära vän.
Det finns inget sånt heller.
Du har inget liksom inlopp för kärlek på något sätt. Utan, nej, du är helt själv. Du är den enda på jorden som tror på det du gör.
Alltså, det är ju hemskt då, alltså.
Mm.
Men så länge jag tror på det jag gör så har jag ändå det, liksom. Finns det hur länge kommer det sluta med att jag tar självmord i det scenariot, eller lever jag fullt ut liksom 80 år plus kanske?
Ja, du lever ett ganska långt liv.
Ett medellångt, ja, liksom. Inga konstigheter.
Nej.
Fan, det är så jävla svårt alltså. Det jobbiga med alternativ 1 då. Då har jag ju, alla tycker jag är fantastisk och alla älskar mig och det är jättekul och man planerar.
Ett liv i överflöd.
Liksom. Precis, precis. Det är jättebra, jättebra. Det känns någonstans som att så här, mina vänner då och familj, de får ju ta smällen lite.
Mm.
När man upptäcker att jag är en hycklare liksom. Vadå, var det ingen som fattade att han var dum i huvudet? Patrik, du var ju nära vän.
Mm.
Fattar inte du? Nej, men det blir så här långa reportage.
Mänskligheten liksom.
Precis, det blir så här lång alltså så här 10 avsnitt, en lång så här serie med vänner och familj där de liksom, där de blir korsfästa i nationell tv, SVT, mm, liksom P3 Dokumentär, liksom 10 delar,
mm,
där du korsfästs liksom.
Om tidernas största hycklare.
Ja, som kände och levde med mig.
Mm.
Hur fan kunde du ens leva med? Du måste ju vetat.
Jag lär ju dö innan du dör för sig.
Ja, just,
så
du
kommer inte vara med i de här intervjuerna. Fan.
Vilken skulle du välja att jag skulle vara? Ja, precis. Det är så jävla svårt. Jag skulle ändå vilja lämna efter mig det. För att om jag tror på det jag har gjort hela tiden.
Mm.
Visst, det finns ju en tanke om att det här kommer ingen vilja ta del av även när jag dör. Men om jag tror på det, så då tror jag på det liksom, någonstans. Det är svårt, tror jag i för sig, att tro på det om man inte får stöd någonstans ifrån överhuvudtaget. Att ens orka.
Mm.
Det är det som är grejen. Att orka fortsätta ett år till eller 10 år till. Eller hur länge man nu så här, när man bara får motgång på motgång och skit liksom. Kastat mot sig hela ens liv. Och sen orka det. Det vet jag inte. Jag skulle förmodligen inte göra det.
Nej.
Jag tror inte jag skulle palla ens försöka.
Nej.
Det är därför det är så svårt för mig att sätta mig in i liksom. För att det feedback betyder mycket.
Det betyder jättemycket.
Tyvärr.
Ja, men så är det.
Tyvärr gör det, betyder det jättemycket. Att man har någon som tycker att det är bra det man gör. Eller att man har någon som uppskattar det man gör.
Mm.
Så att jag har svårt att tro att jag skulle orka det. Men om jag fick välja så tycker jag ändå att lämna efter sig något. Jag lever på 80 år, säger vi då, i Sverige eller på planeten jorden. Och alla tycker det är vidrigt. Men sen kanske efterföljande då, jag vet inte, 2000 år.
Så upphöjs jag som ett geni.
Ja. Som jag då trodde att jag var under min livstid kanske.
Mm.
Eller kanske inte så mycket ens. Jag kanske bara trodde att ja, men det här är ändå bra.
Mm.
Sen så bra kanske jag inte trodde att det var liksom.
Nej.
På något sätt så är det är ens enda chans till ett efterliv liksom. Det är det genetiska i ens barn som man lämnar efter sig. Och familjenamn. Och ens verk.
Mm.
Liksom. Döda mig men lämna fan kvar mina berättelser.
Förra veckan var jag lite inhyrd för att spela på Kulturamas skolavslutningar.
Du skulle spela på Kulturamas,
ja,
slutproduktioner?
Nej, avslutningar.
Ja, kompa.
Spela
teater?
Nej. Jag var inhyrd som pianist.
Okay.
Något annat hade varit lite konstigt.
Ja, det var det jag såg framför mig.
Ja.
Något annat.
Ja, nej. Jag var inhyrd som pianist och skulle kompa deras framträdanden då.
Mm-hmm.
Det är ju en musik, de har ju musiklinje.
Och det var de.
Ja, ja, exakt. Men det var musiklinjen som hade avslutningar där. Högstadiet. Och jag var där och spelade i Sofia kyrka.
Mm.
På Söder.
Mm.
Vet du? En ståtlig kyrka uppe på höjden där.
Jag vet. Ja, just det.
Det var jättefint. Och det var 3 stycken avslutningar under samma dag. Så det var liksom en hel dag med rep och sådär innan. Och de sjöng lite olika, bland annat lite Michael Jackson och lite Lale och lite standardrepertoar också, salmer och sådär. Nåväl.
Mm-hmm.
Men jag tas ju tillbaka onekligen till liksom den tiden när jag själv befann mig där.
Mm-hmm.
Uppbrottens tid. Liksom. Och det är framförallt 9 när jag tänker på nu.
Mm-hmm.
För att de slutar ju. Och ja. De kommer kanske aldrig att se varandra igen.
Okay.
Och jag har nog aldrig sett så mycket tårar.
Oj.
Någonsin. Det var klart att det var gripande. Men de kunde ju inte genomföra det som de hade liksom ålagts dem.
Deras i form av sånger och så vidare. Gick inte.
Nej, för de bröt ihop liksom.
Oh,
jag har aldrig sett en sån stort mass. Utbrott tidigare liksom.
Alltså det, men jag ser framför mig är att någon bryter ihop först.
Mm.
Och sen sympati bryter andra ihop.
Precis, så det är dit jag vill komma också.
Nej!
Nej, men såhär, dels var det otroligt fint när de sjunger den här Lalle Goliath. Har du hört den?
Nej, det kan inte.
Den är jättefin.
Jag tycker inte vi spelar den heller nu.
Vad jag tycker vi ska göra.
Okej, då gör vi det.
Ja.
Sträckte ut våra armar. Vad var det vi vi sa när vi två tittade utifrån berget. Vad var det vi skrek när drömmar bar oss bortom stan och en dag ska vi härifrån. Vi sa vi ska ta över. Vi ska ta över världen. Vi ska bli stora. Vi ska bli mäktiga. Och vi ska göra jorden hel. Ja, vi ska göra vattnet rent. Ja, vi ska aldrig skada varandra mer. Och vi ska slå.
Och jag tänkte då en hel nionde, liksom, inte klass utan en hel, vad säger man, årskurs.
Mm.
Hela nian liksom står där och sjunger den här låten tillsammans.
Mm.
Och de är ju begåvade liksom. Och de står där inför det här uppbrottet och de sjunger att de ska ut och vi ska ta över världen. Vi ska slåss mot Goliat. Vi har hela framtiden i ljus liksom. Vi ska ut i världen och göra skillnad. Och så står de där och bölar liksom. Och sjunger det här. Det var starkt. Men det som förstör det är alltihopa.
Mm.
Det är posörerna. Och de är många.
Aha.
Folket som egentligen inte... Det är inte äkta känslor. Liksom.
Nej, de gråter faktiskt.
Och det här känner jag ju verkligen igen från tidigare skolavslutningar. Det finns de som faktiskt drabbas på riktigt.
Ja.
Och gråter inför det faktum att vi ska kanske aldrig mer ses. Det finns också de som bara för samhörighetens skull pressar fram tårar på sörerna. Liksom. Mm. Och sen finns
Falska
ju de som står som någon form av observatörer.
Ja.
De är ju med, men de är ändå inte med. De står där och de gråter inte som alla andra, utan de står och bevittnar alla andra som gråter bara.
Oj, är det nu vi ska...
Och är lite allmänna, ska vi, liksom.
Är det nu vi... Jag är ledsen, ska jag vara ledsen?
Ja,
ska jag,
okay. Men jag kan säga, de är ju lite blir också, liksom. Mm. Och det är ju skönare inställning än att bara... Men du vet så här, det var ju jättefint, det var någon så här... tuff kille, så här, raka snubben med hål i öronen, så här, som stod längst bak och såg sug ut under. För de sjöng på alla skolavslutningar, alla tre, niorna. De hade typ performance-grejer bland annat, men på deras egen så gick det liksom inte. Och du vet, han bryter ut från kören, går ut ifrån kören, med tårarna rinnandes ner för kinderna. Och går fram till en lärare, tar tag i hennes händer, reser henne upp och kramar henne bara. Mitt Oj. Under sången liksom. Det var Oj, jättevackert.
Vad sjukt.
Ja.
Vad roligt.
Ja.
Eller roligt, men
ja.
Starkt.
Det var det verkligen.
Fuck it. Men... Jag vill krama den här människan nu. Så jag tänker fan göra det.
Ja, jag tycker att det är så fint att bara så här, skita i alla strukturer. Liksom.
Mm.
Och jag kan ångra att jag inte riktigt under årens lopp har... Jag har inte hängett mig riktigt åt de där känslostormarna. Inte kunnat se på något sätt allvaret i situationen liksom. Till exempel skolavslutningen i nian. Det var ju många som grät. Jag var inte en av dem. Jag var snarare den här observatören kanske. Eller han som skämtar bort alltihopa liksom. Ja, nej, det var jag verkligen. Det har jag aldrig varit. Det har nog alltid äcklat mig lite grann liksom.
Ja, verkligen.
Men även gymnasiet, jag också säger, det var ingen sorg där.
Nej.
Kalle Flygare var lite jobbigt.
Ja, det håller jag med om faktiskt. Men jag håller med, nian och gymnasiet, jag har aldrig sett det, vad heter det, jag har aldrig sett riktigt avslutet i det hela. Alltså jag känner att de jag bryr mig om, de jag vill ha kvar i mitt liv, de kommer jag ha kvar. Vi dör inte nu. Det är inte så att vi ska gå och bli avrättade.
Nej.
Eller att alla andra ska gå och bli avrättade och jag är kvar.
Ja.
Då hade jag förmodligen gråtit.
Ja,
alla som fick
klart.
IG i vad
som
helst.
Det kommer vara en här.
Exakt. Det är så här, alla som blev underkända på något prov någonsin, de blir avrättade nu på avslutningen.
Tragiskt. Men det är så det svenska rättssystemet funkar.
Ja, vi alltså, fan måste höja snittet liksom. Ja. Ni får inte fortsätta etnisk gymnasiet. Exakt. Etnisk intelligensrensning.
Ja, exakt.
Då hade jag förmodligen varit ledsen. Ja. Men jag har aldrig sett så här, de jag blir med om, de kommer jag se igen. Mm. De jag inte känner så mycket för tycker jag inte är så sorgligt, och jag kanske är känslokall, men jag bryr mig inte om Agneta.
Då så, kära vänner, då säger vi tack och hej för den här gången.
Tack och hej för den här gången.
Precis så säger vi. Och det har varit supertrevligt i vanlig ordning att sitta här och snacka lite skit. Och som vanligt hittar ni oss på iTunes och Podomatic. Ni kan även gå in och gilla vår Facebook-sida. Patrick Productions. Det är väl det. Maila kan ni också få göra om ni har lust med det. filipopatrick@gmail.com. Dit kan ni höra av er med exakt precis vad ni vill. Det finns absolut inga gränser.
Nej, ingenting.
Nej, sänd.
Maila en bild på din mamma.
Exakt.
När jag har sex med henne.
Va?
Tack, hej då.
Hej då.
Totalitäriskt. Dramaturgiskt. Parlamentariker.
Jeffrey Glickman.